Här är Spanarna i P1. Programledare Jossan Johansson.
Spanarna dyker upp igen. Nej, det är inte en översatt titel på en helt okej underhållande amerikansk film från 1993, utan det är ju Tablån i P1 idag. Det är fredag den 5 juni som också är alla vänners dag. Mm. Ironiskt nog dagen innan internationella brädspelsdagen, då förmodligen alla kommer bli fiender igen.
Mm. Okay. Så kan det faktiskt vara.
Eller hur? Mm. Så vi får passa på och vara gemytliga nu, för imorgon kanske jag knuffar ut
det. Är det alla sorters brädspel? Jag tänker...
Jag förmodar det. Jag kan inte tänka mig att det är så, och så exkluderar vi schack, utan det måste väl få vara med.
Jag har minnen av ett Fia med knuff som var stort som ett matsalsbord, och alla var fiende där, och det blev fysiskt våldsamt.
Oj.
Ja, i min
ungdom. Jag tror faktiskt att Fia med knuff är det värsta brädspelet.
Ja, det tar fram det sämsta hos alla.
Det är värre än Monopol som ändå är
men tycker ni det?
Ja, för då måste man tänka.
Knuff, det låter det är mysigt.
Ja, fast det är ju knuff i det. Ja, det är ju våld.
Det är hårda knuffar.
I dess namn. Jag är ändå glad att det väcker debatt i alla fall.
Ja. Starka känslor.
Ja.
Fina minnen.
Däremot vi då i studion som ska försöka hålla sams idag är jag, Josefin Johansson, tillsammans med Spanatrion i form av textskribent Ann Lindmark.
Hallå.
Vi har arkeolog Jonathan Lindström.
Hallå, hallå.
Och programledare Jessica Gedin.
Hej.
Hej, den här veckan startar officiellt årets festivalsommar.
Mm-hmm.
Vet ni om det eller?
Nej.
Nej. Sweden Rock Festival i Sölvesborg. Har kört den sedan i onsdags redan. Och idag startar Brännbollsyran i Umeå. Ska ni dit?
Nej.
Jag tror att
tänka efter
nej, du har inte sett i kalendern om du är
ledig.
Kanske någon annan festival i sommar. Har ni planerat något sånt eller?
Way Out West.
Ja, titta vad trevligt.
Det är inte förrän i augusti.
Nej, så du har en stund att förbereda och köpa stövlar och vad man nu ska
precis.
Göra.
Tyvärr inga festivaler på agendan, men det är ju väldigt härligt med festival. Det är ett sommartecken.
Ja, det får 100%. Man väl ändå säga.
Ja.
Jonathan, festival?
Varje vardag är fest på sommaren.
Okej, ja. Man kan ju absolut dra runt i lera hemma vid också.
Ja.
Det är inga problem med det. Nej, men det är ju lite olika uppställning på festivalerna i Umeå då. Headliner 00-talets poprappare Black Eyed Peas.
Mm-hmm.
Och vår egen Tommy Körberg. Och i Blekinge då, där vi har Sweden Rock, då är det ju svårt varje år egentligen på att skilja om det är 92 eller 2022. För det är ju rock. Året då in. Till exempel har vi Offspring och Magnus Uggla denna upplaga. En del menar att det är en retrotrend som pågår. Min fråga till er är, har vi inte levt i en retrotrend sen Spice Girls återförenades 2012, eller?
Alltså jag tycker att det där med retro är så himla svårt, därför att nu lever ju allting samtidigt. Och det har ju också att göra med att de lite äldre generationerna vägrar ju släppa taget om trenderna.
Ja.
Rolling Stones vägrar sluta turnera och så vidare. Det är ju liksom, det bara pågår.
Och jag försöker hålla liv i stenåldern och det går ju så där.
Ja, jag tycker det går ganska bra ändå, Jonathan.
Ja, men du har väl vissa anhängare där också. Det finns ju lite glatt gäng.
Hardcore fans.
Ja. som tycker mycket om
flinta fans.
Ja. Då kan jag säga att båtyxor av den yngre typen som professor Malmer kallar av typ J, vällingetypen, de är poppis just nu.
Ja, de är det. De har seglat upp. Vad kul att höra.
Ja.
Ja. Nej, men det är ju intressant som du säger här att de äldre vägrar släppa taget, för det innebär ju att det blir väldigt svårt att hitta ny musik, eller?
Nej,
det går ändå.
Men varför känns det som att jag läste någonstans just att det är en trend, att det inte riktigt ser samma genomslag på nya artister, utan att det är en mycket mer bredd av vad vi lyssnar på än vad det var för 10-20 år sedan, att det fanns mer några artister som alla lyssnade på. Idag är det väldigt liksom bred.
Ja, det är både fram och tillbaka så att säga.
Precis, men allt är ju så mycket. Alltså det är så mycket TV, det är så mycket musik, det är så mycket böcker, det är så mycket konst. Alltså
allt. Jag vet, och det ställer jag nästa fråga då. Behöver vi då ens ny musik? Om det finns ju jättemycket redan producerade bra låtar. Det är väl som med bestick och byxor och sånt. Vi har så många byxor i världen att vi skulle kunna sluta göra dem och ändå ha byxor över till de närmsta 200 åren.
Men okej, nu vänder jag på vad jag tycker och hävdar det motsatta. För det är väl jättemycket jättebra att man inte blir mätt. Mm. Det är väl det tråkigaste som finns när folk är så här nöjda.
Men det finns, det finns också något gulligt. Jag pratade med en far, alltså inte min egen utan en kollega i min ålder, uh-huh, vars yngste son har börjat lyssna på Creedence Clearwater utan att han på något sätt har påverkat honom. Uh-huh. Och då blev han tårögd och även jag blev lite rörd av detta. Det här att de faktiskt själva upptäcker att det som hände i vår ungdom var någonting bra och kvalitativt.
Ja, det kan ju finnas saker som även nu är bra och kvalitativa. Det är bara att vi kanske inte hör dem på samma sätt. Ja, oavsett, vi kommer fortsätta debattera det här sen tror jag. Men nu istället för att blicka bakåt ska vi faktiskt få sia framåt. För Annie, det har blivit dags för en spaning.
Mm, härligt. Ja, men jag tänkte börja fråga om ni har hört om den senaste snackisen från Techmeckat San Francisco.
Vilken snackis?
Exakt. Ja, men precis, för jag tänker att då kanske ens tankar går till att prata om någon teknikfenomen eller någon ny AI-lansering och så vidare. Men det gör jag inte. Jag pratar om någonting så kul och mänskligt som en fysisk skattjakt. Mm-hmm. Har ni hört om det?
Nej.
Så i slutet på april så annonserade ett anonymt par att de har gömt en skatt värd drygt $10,000 någonstans runt om i staden. Och så publicerade de lite kryptiska ledtrådar på nätet. Och det här engagerade. Plötsligt så var det tusentals människor som började springa runt staden med spadar och kartor i händerna och letandes i parker och broar och längs kustlinjen. Och den här jakten blev så intensiv att staden till slut fick gå ut och be folk att sluta gräva sönder rabatter och bevattningssystem.
Mm. Oj då, okej.
Och arrangörerna själva skrev desperat: "If you find yourself wondering if the treasure is buried under some nice manicured lawn, it's clearly not." Så helt enkelt, sluta gräva upp andras fina gräsmattor. Vi har inte gömt skatten där.
Vad kul, är det som geocaching eller vad det heter? Geocaching kanske?
Catching, ja, i det här fallet. Mm.
Idé, vad är det då?
Alltså skattjakter, alltså, som, ja, skattjakter.
Ja, men precis. Och det här tyder ju på att det här engagerat. Det här är någonting som vi gillar att ta oss ut då, liksom, på den här jakten. Och till slut så hittades den här skatten i en havsgrotta av tre stycken vänner som hade liksom gått all in på de här ledtrådarna som en klassisk äventyrsfilm om dödskallgänget fast i modern version. Och när skatten väl hittades så kan man ju tro att den här historien skulle handla om de som hittade den, vinnarna av den här skatten. Men det visade sig att alla var rätt oengagerade och ointresserade över vem det var som hittade den. Det var jakten som var grejen. Mm. Och det är det jag ska spana om idag helt enkelt, hur jakten på ovisshet är attraktivare än någonsin. Mm. Så mitt första exempel här, det handlar om hur vi är inne i någon tid där vi vill bli överraskade. Kanske mer än någonsin. Mm. Så begreppet överraskningskultur är någonting som har börjat dyka upp och användas oftare. Och det handlar just om överraskningar, kanske i form av en skattjakt eller på andra sätt. Designad spontanitet är ett annat sånt ord som blivit en viktig del när företag och...
designad spontanitet. Eller,
ja, du ser, det finns det är tanken bakom det här.
Måste det vara glada överraskningar? Alltså måste man bli på gott humör av dem.
I det här fallet, det här exemplet så är det oftast då positiva överraskningar. Precis,
att det handlar om att det är grejen, tycker jag ändå, att det ska, alltså den här överraskningen att nu jag vill gärna att du fortsätter på den glada linjen.
Ja men absolut. För det, om man tänker på vad överraskning har betytt för oss, så är det egentligen inte någonting nytt. Vi har väl egentligen alltid tyckt att positiva överraskningar då har varit väldigt härligt att fylla vardagen med. Mm. Så egentligen är det ingenting nytt, men nu verkar det som att känslan av att bli överraskad på ett positivt sätt har blivit en hel industri.
Okej.
Så jag vet att Björn nämnde för några veckor sedan i sin spaning om mystery boxes och blind boxes har vi varit inne på här, att det har blivit ett mer trendande globalt fenomen. Och det är ju liksom överraskningen, skulle jag säga, som man säljer, kanske nästan mer än produkten.
Mm, förväntan.
Känslan.
Man säljer förväntan.
Precis, och ett exempel är kinesiska företaget Popmart. De har blivit en av världens största företag som då, är i den här mystery box-industrin, kan man säga. Eller överraskningsindustrin kanske vi ska kalla det. Som har blivit en miljardindustri. Bara för att ge ett exempel på Popmart då, så deras omsättning har ökat från 500 miljoner någonstans 2018 till 55 miljarder förra året.
Oj.
De ligger exempelvis bakom Labubu, liksom överraskningsboxdelen. Men det är otroligt vad det här är någonting som växer. Och det här fenomenet, det sprider sig bortom leksaker. Det går även nu att se, jag vet inte om ni har sett så här, flygbolag som har börjat sälja mystery luggage, alltså oupphämtat bagage som man då kan få köpa.
Jag trodde det var en resa.
Oj, vad spännande. Ja. Det är som den här, det gick en tv-serie som heter Storage Wars som jag gillade jättemycket när man, det är så här glömda förråd som aktionerades ut.
Det är också ett jätte udda tycker jag, men då ökande fenomen att då söka också sälja förråd som ingen ska ha och då se vad är det för överraskning i det här förrådet eller i den här väskan. Och varför det här blivit så populärt, det kan ju man debattera om. Psykologer pratar om att det kan handla om samlarinstinkt, dopamin, spänningen i hela det här överraskningsmomentet som egentligen går emot väldigt mycket vad samhället just, eller hur vi har konsumerat de senaste åren.
Ja, men jag tänkte precis det, vi sitter många här med kontrollbehov och tycker inte alls om blir överraskade, men ändå så vill man kanske få, blev det en liten överraskning?
Man vill kanske bli lagom överraskad. Det hade varit mer fasansfullt om flygbolagen hade överraskningsresor. Oj, du vet inte vad du har.
Det kanske kommer i nästa exempel faktiskt.
Jag ser bra på det.
Ja, absolut.
Men för att även om vi då sitter och tänker precis att det här är lite motpol, för att vi har ju ett stort kontrollbehov egentligen när vi pratar om konsumtion idag. Det har optimerat det, vi läser bäst i tester eller jämför priser och så vidare. Och jag skulle också säga att vi har samtidigt drabbats av någon typ av kollektiv beslutsutmattning. Jag vet inte om det är ett ord, men vi har så mycket information och så mycket valmöjligheter att paradoxalt nog så är det svårare att välja ju mer information, ju mer vi optimerar hur vi ska liksom navigera. Och forskare talar om ett sånt beslutsoverload, att mängden alternativ är så stora så att det är svårt att göra beslut. Och det här leder mig då in på mitt nästa exempel som då är lite från kultur- och resevärlden som ni ju redan har varit inne på. För att för några veckor sedan när jag var med så pratade jag också om det här exemplet att vi nu börjar se fler och fler biografer som erbjuder filmer där du köper biljett men inte vet vilken film du ser.
Just det.
Och en svensk biograf beskriver konceptet så här på sin hemsida. Kan det vara en festivalvinnare, en hemlig blockbuster, action, drama eller science fiction? Vilken film du ska se får du veta på plats i salongen. Mm. Så helt enkelt igen att någonstans här verkar vi ha gått ifrån det här med att, eller inte helt, men det tenderar i alla fall att vilja ha någonting annat än bara veta exakt efter recensioner. Vi vill bli överraskade och känna känslan av att det här väntar jag mig inte.
Jag tänker på det här att man alltid vet exakt vad man kan titta på kvällen på tv numera. Mm. Medan det man gjorde på när jag var liten, det var att man såg det som kanalen sände, punkt slut. Och då kunde man bli överraskad på det här sättet. Så att, ja.
Och mångt och mycket har vi ju gått ifrån att säga, men valmöjligheten är det härliga. Men vi alla har nog suttit där någonstans och inte kan välja film när vi vet att det finns så många olika filmer att se. Så det här är någon slags motpol som drar. Och vi ser även det här då i reseindustrin. Där det då finns en del internationella reseföretag som då har byggt hela sina affärsmodeller på överraskningsresor. Så det här var ju någonting som då faktiskt finns. Så destinationen avslöjas först precis innan avresan. Där du får veta om du ska packa badkläder eller vinterkläder, men inte vart du ska. Vad känner ni för det här?
Panik.
Jag känner skräck.
Ja. Grov
panik.
Ja, men intressant. Det verkar finnas i alla fall någonting som bubblar här. Något typ av intresse.
Men jag håller med om att just tv-grejen, det brukar väl vara på hotell. Jag bodde på hotell i helgen. Och då,
då
drar man ju på tvn och där fick jag se en 2+ film och tyckte det var kanon.
Du ser.
Ja, det var någonting med det ändå. Ja. Någon annan bestämde.
Ja. Och kanske det här också med resor. Där har du precis som med filmer där vi läser betyg etc. Resor har det också börjat bli att vi kollar reseguider, vi läser om andras semesterpärlor och så vidare. Så kanske finns det någonting här att vi börjar känna att nej, det hade varit skönt om bara någon annan valde.
Mm.
Och det tar mig in på mitt sista exempel här på det här. Vet ni vad omakase betyder?
Nej.
Det är väl matrelaterat, är det inte?
Ja, det är matrelaterat. Mm. Det är japanska för jag lämnar över det till dig.
Mm.
Och det här är förknippat med en japansk mattradition som på senare år blivit ett globalt fenomen. Istället för att välja meny så överlåter man det valet till restaurangägaren eller kocken att utifrån inspiration eller kreativitet skapa menyn.
Eller det man har mycket av den dagen. Frågetecken?
Ja, kanske. Kanske precis.
Eller det man hade mycket av igår.
Ja, eventuellt så. Ja.
Och det intressanta här tycker jag kanske inte är maten, utan det är liksom det, att det här, vi låter någon annan välja igen, det här temat kring att vi har så mycket valmöjligheter, men i den här trenden så låter vi ändå någon annan ta det beslutet. Och det här kanske är någonting på att i en värld där AI kan ge oss svar på nästan vad som helst, eller algoritmer har börjat bli så bra på att ge dig rekommendationer, så har vi börjat paradoxalt bli lite uttråkade, helt enkelt. Och därför kanske den här omakase konceptet inte bara är för restaurangbranschen, utan någonting som börjar sprida sig. Så nu kanske ni undrar, vad säger det här om framtiden?
Ja, jag vill jättegärna veta.
Ja. Så kanske att den stora bristvaran inte längre är information. För vi verkar ha så gott om det, eller hur? Det kanske är så att den stora bristvaran egentligen är mysteriet, ovissheten, överraskningen i vardagen. Och när man går tillbaka och läser kommentarer från deltagarna på den här skattjakten som jag började prata om i San Francisco, så vittnar också vad de har skrivit om vad drivkraften kanske var om att vara med i skattjakten från början. Bara för att säga några, så jag kände mig som ett barn igen, jag pratade med människor jag aldrig annars hade mött, jag upptäckte min egen stad, och som någon så fint hade skrivit: "What if the treasure the whole time was about the unexpected and finding new friendships." Så skattjakten handlade aldrig om pengar. Mysteryboxen handlar inte om produkten, den hemliga biovisningen handlar inte om filmen, utan det handlar om känslan av att världen fortfarande kan överraska oss. Så kanske kommer framtidens företag inte sälja saker, utan berättelser, anledningar att gå ut, anledningar att möta människor och att lämna plats för det oväntade. Så jag säger, länge lever bristfällig information och att släppa kontrollen. Omakase, och tack för mig.
Ja, tack för dig. Lyssna på Spanarna, programmet där vi har sett in i framtiden sedan slutet på 80-talet. Och nyss så pratade Annie Lindmark om jakten på ovissheten på något sätt.
Ja.
Att vi har lidit av någon form av beslutsutmattning, eller som jag valt att kalla det, beslutsmattning.
Ja.
Och nu då hellre vill bara, låt oss överraskas, det känns skönt.
Ja, ett exempel på det du började prata om festivaler var ju att Sweden Rock Festival hade också sån överraskningsartist, Europe var där.
Ja, man visste inte vilket band det var och helt plötsligt dök någonting upp. Ja, det låter lite kul nu när du säger det. Det vill bara...
Ja, men ni verkar inte vara överraskningsgänget här. Jag känner det när jag drog den här spaningen. Ni gillar inte överraskning.
Kontrollgänget.
Jag är lite nervös lagd.
Man vill veta vad som ska ske bara.
Ja.
Men jag är spänd på vad som ska komma nu, för nu har det blivit dags för dig, Jonathan, att ge oss din spaning.
Ja, och det här kommer bli på en ganska abstrakt nivå, så att jag släpper spaningen redan i början vart jag ska komma.
Jaha, ja.
Jag ska spana om den otrevliga pensionärens efterlängtade återkomst.
Jaha, ja. Okej.
Okay, ja. Och jag har börjat sniffa lite på det där med pension, men tyvärr så glömde jag att spara i fonder och annat, så att vi får se om det blir av överhuvudtaget. Men jag har några drag som hör till pensionärstillvaron, nämligen jag börjar få nedsatt syn och jag börjar gå lite vingligare. Och då betyder det att när jag går på en gångbana som enbart är avsedd för gående, så blir det ändå så att det dyker upp elsparkcyklar och ofta idioter som kör dem på gångbanan.
Uh-huh.
Och det här gör att jag är hela tiden på helspänn och har en stressnivå, det pumpar adrenalin hela tiden. Och det här gör att jag automatiskt har blivit en otrevligare människa.
Mm. Men det här gör kanske också att du inte behöver överraskningar i lika hög utsträckning, därför att allt i livet är liksom potentiellt adrenalin.
Ja, att ta ett framkallande. Steg är en utmaning.
Verkligen.
Ja.
Ja,
men det här var ju då negativ överraskning. Det kommer en snabb...
Ja, visst. Jo, men,
men det gör livet väldigt spännande ändå, tänker jag.
Ja, för jag har en liten positiv knorr på slutet, om jag någonsin kommer dit, med tanke på alla överraskningar. Och mitt första exempel då är... Eller, jag ska säga det, en sak till, och det här är en psykologisk insikt. Och det är att vi, de flesta av oss har en ovilja att göra bort oss.
Ja, absolut.
Att man känner liksom en socialt obehag att säga till någon annan eller att på något sätt uppträda annorlunda än gruppen gör. Men om man är väldigt irriterad hela tiden, att man är på en lite småarg eller någonting sånt där, då försvinner rädslan lite grann och istället så blir man lite högljudd. Så att när elsparkcyklarna svischar förbi, då kan jag liksom hytta till och jag kan säga och lite sådana saker.
Oj, hytter du med näven, undrar jag?
Jag öppnar handflator, för jag hinner inte knyta dem i min ålder.
Men, det är nästan ännu mer obehagligt, man vet inte alls vad det är för rörelse.
Men hur som helst, jag ska först nu ta ett exempel på någonting som belyser problemet bakvänt. Och det är, jag har sett den mest underbara, jag blir tårögd nu, den mest underbara motion till min bostadsrättsförenings årsstämma någonsin i våras.
Okej.
Och jag har tyvärr inte namnet på motionsställaren, men det är en ung man, väldigt trevlig, när jag träffar honom i tvättstugan, omgiven av små barn och full fart på livet. Och jag får se hur långt jag hinner citera, den är på tre sidor.
Ja, okej.
Ja. Motion till årsstämman angående installation av kameraövervakning i soprum. I sin monumentala analys av det moderna samhällets maktstrukturer beskrev Michel Foucault Panopticon, det cirkelformade fängelset där ett centralt vakttorn kunde observera alla fångar utan att de någonsin visste om de faktiskt blev iakttagna. Foucault såg i denna arkitektoniska lösning något större, en fundamental omformning av makten själv, där inte längre våld och hot utan möjligheten av övervakning skapade disciplinerade subjekt. Fångarna internaliserade blicken, de blev sina egna fångvaktare. Vi står nu vid ett liknande historiskt vägskäl inför vårt soprum i källaren.
Okej. Okay.
Och sen, det här fortsätter.
Alltså, det här är så ljuvligt.
Ja, men det är så att vi kanske ska gråta tillsammans.
Ja. Okej, men här är vi olika då. Jag tycker det här känns helt otroligt att någon har lagt så här mycket tid på att formulera sig.
Men det är så underbart. Och det var oväntat, det var en överraskning att man skulle hitta det här i motionsställande.
Mm, absolut.
Och problemet är då att någon eller flera slänger miljöfarligt avfall i vårt grovsoprum.
Mm.
Så att han föreslår då att... vi ska införa kameraövervakning, vi bygger medvetna ansvarsfulla subjekt som förstår skillnaden mellan att vara lite stökig och att vara direkt livsfarlig. En sopkamera i taget.
Mm.
Men, nu kommer jag till det lite tråkiga.
Mm.
Motionen avslogs.
Nej.
Och styrelsen skyllde på att det skulle bli för dyrt och besvärligt. Och det betyder alltså att vi lär oss, man kommer ingen vart med att vara vänlig och intellektuell för att rätta till de här små problemen i tillvaron.
Ja, okej, det var slutsatsen du drog.
Ja. Jag vet inte om den lät så vänlig.
Nej, det tyckte inte jag heller.
Det fanns nog en hotfull underton där.
Ja, men då var det ändå så. Men
det
hade kunnat vara värre, absolut.
Ja.
Det hade det verkligen.
Ja. Och han verkar väldigt trevlig, den här motionsställaren. Mm, han lånade mig sitt torkskåp senast i tvättstugan.
Ja. Ja, då är vi vänligt inställda till honom.
Ja, absolut. Sen har jag exempel två, också på någonting som jag inte riktigt är nöjd med när det gäller att få folk att bete sig ordentligt ute i allmänheten. I våras stämde en tysk turist sin resebyrå därför att han inte en enda gång under sin Greklandssemester fick sitta i en solstol vid bassängen. Trots att han gick upp med barnen redan klockan 6 på morgnarna och ägnade evigheter åt att leta lediga stolar så blev det aldrig napp. Folk hade paxat med handdukar överallt. Distriktsdomstolen i Hannover tilldömde honom en ersättning på 10 000 kronor.
Jag har
räknat om
det. Ja. Väldigt intressant.
Ja. Och det är framförallt tyska och engelska turister. Men hon, den här som heter Lotta, som jag glömt namnet på, som är turistkunnig.
Knutsson kanske?
Ja, kan det vara det? Hon är gift med någon aktuellt politikkommentator.
Okej, Mats Knutsson, är det han du menar?
Ja, det kanske jag gör.
Ja, ja.
Han ler väldigt fint.
Ja, vad mysigt.
Ja, men då kanske det är han. Och hur som helst, hon sa att även svenska turister, inte bara tyska och engelska turister, så handdukspaxar då. Och på Teneriffa finns till och med turister som övernattar i solstolarna.
Det är helt otroligt.
Ja, vedvärdigt.
Det här kan man göra på sin semester.
Nej, det är precis det. Tänk att man kan tänka sig att göra det på sin semester.
Mm. Ja. Och myndigheterna har nu infört motåtgärder. I Grekland har man infört extremt höga avgifter för solstolarna så att folk av ren snålhet ligger kvar hela tiden. Har man väl betalt den så blir man ju tvungen att ligga kvar. Och på Mallorca har man börjat med drönarövervakning och konfiskera solstolar som lämnas tomma mer än 20 minuter och ger böter på upp till 3 000 kronor. Och problemet med allt det här, det är ju att det gör att det blir för dyrt. Alltså det drabbar de snälla turisterna att de måste betala en extra massa pengar för att man ska sätta stopp för detta.
Men kan man inte bara skaffa fler stolar? Är inte det billigare?
Mm. Det är ju genialt.
Tack så mycket. Som alla får varsin så motsvarande sitt rum. Ja, vi behöver inte lösa det här.
I finalen så kan vi reda ut det här. Hur vi åtgärder detta. Hinner jag ett exempel till?
Ja, kör hårt.
Ja. För några veckor sedan var jag på Tori Amos konsert på Djurgården.
Vad kul!
Det var hon som nästan krockade med en älg.
Just det.
Och det var helt fantastiskt. Men sen blev det kö till Djurgårdsfärjan hem, en lång kö. Och så var det två tjejer i 30-årsåldern. Och då har hjärnan färdigbildats. Mm. Det sker ju redan vid 25. Ja. Som tränger sig och ställer sig, liksom kommer in från sidan, går förbi hela kön och ställer sig precis framme vid kanten. Och då har ju jag mina problem med synen och fast jag såg det här då. Så att jag blev så irriterad så jag sa högt, och nu får ni höra en replik här. Hörrni, låt bli att tränga er. Ställ er i kön.
Åh, starkt.
Mm. Ja, och det kom spontant och det bars av adrenalin upp genom lungorna och strupen.
Hög nivå redan från början.
Ja, och så blev det lite tjafs då. De tyckte att jag var otrevlig på tonen och lite såna här saker. Ah, mm. Men jag tror att de skämdes lite grann i alla fall. Men det intressanta är de andras reaktion. Och bland annat en man som troligtvis var lite äldre än jag, en skäggig tomte som var förmodligen pensionär och välmående pensionär. Han sa, värst vad du var arg, säger han till mig.
Ah, som att det är
jag som, som att det är jag som har betett mig otrevligt eller olämpligt. Mm. Och då blev jag så oändligt glad, för då var det en kille som kanske var just i 25-årsåldern som knappt hade hjärnan färdigbildad, som säger, nej, det var bra att du sa till, själv hade jag inte vågat.
Åh, en så engagerad kö.
Ja, och det var de närmaste då som fick stå ut med min röst och saliven som stänkte åt alla håll. Men nu kommer jag in på själva spaningen.
Okej, ja.
Framtiden.
Mm. Ja.
Nej, men låt höra.
Framtiden. Ja, det jag insåg var att vi har slarvat bort en fantastisk aggressiv samhällsresurs som kan lösa alla vardagsproblem. Det här är min lösning då, förutom fler stolstolar.
Tänker du på surgubben?
Ja, och surgumman. Jag talar om de otrevliga pensionärerna. I min barndom så fanns de överallt i bussar och på gator och torg. De där som satt till och fräste åt den och gick i vägen och liksom knuffade undan en om man försökte tränga sig. Nu gjorde jag aldrig det, men jag såg ju andra göra det. Mm. Och orsaken till detta är troligtvis då olika tjänstepensioner och annat och att folk har börjat motionera. Och numera har vi nästan bara, alltså de som syns, jag säger inte att de gamla traditionella pensionärerna finns någonstans, men de är undanskuffade, utan vi har aktiva seniorer med oförskämt god hälsa och ekonomi, och de saknar det dåliga humöret som ger civilkurage. Glada, friska pensionärer är fega pensionärer.
Ja, jag hör vad du säger. Som ja. Brukar, säga så här. Men tror du att det bara är att de har liksom en sån dopaminkick för att de har joggat precis och det är därför de inte säger
nej, men
till?
De eller? Har inte det här dåliga grundhumöret längre.
Nej, okay.
De trivs med livet.
Mm. För du menar att de här förr var liksom pensionärer vår egen slags ordningsvakter som fanns i mängdtal.
Ja. Moralisk ordningsvakt.
Ja, ja. Och, då ser jag, nu kommer förmodligen ekonomin att rasa när vi upptäcker att vi inte har någon olja kvar och så vidare. Irankriget fortsätter och så vidare. Så det kommer bli fler arga pensionärer.
Folk kommer börja må sämre med det.
Ja. Men jag vill också, jag har kommit på någonting som skulle kunna lösa det här på ett trevligare sätt. Nämligen att pensionsmyndigheten kommer höja pensioner för de som erbjuder sig att göra samhällstjänst som arga, rättfärdiga pensionärer och springer runt. Och jag kan ge några tips. En sak, på gångbanor, vingla alltid och se ut som att ni inte ser någonting överhuvudtaget. Och ramla mot cyklar och elsparkcyklar liksom, så att de tvingas ut i gruset. Mm. Det är ett tips.
Du har lösningen på hur vi ska få ett bättre samhälle.
Det just det, och sen har jag ett tips till om jag hinner det. Nämligen att man får som premiepension så får man åka ner till Kanarieöarna och sova i solstolarna på nätterna och på det sättet bevaka dem. Och så kan pensionärerna, då, när det ändå är för starkt ljus, gå in och lägga sig på hotellrummen dagtid.
Kanon.
Ja, jag avslutar där.
Jättebra. Tack så mycket, Jonathan. Spanarna, och innan musiken så berättade Jonathan Lindström här att vi behöver den arga pensionären i vårt samhälle.
Kom tillbaka.
Ja, kom tillbaka eller skaffa dig ett riktigt dåligt humör om du är pensionär.
Ja.
För då kommer vi lösa mycket av våra problem som vi har.
Ja. Demokratins grundval.
Visst. Ja, men vi får se om folk anammar din uppmaning. Nu, Jessica, ska du få ge oss dina uppmaningar? Mm. För det är dags för din sista spaning.
Ja, kommer inte vara så grinig idag. Inte heller pensionär i och för sig. Så jag har lite tid på mig kanske att arbeta.
Vänta bara.
Grinigheten. Mm. Men jag lyssnar på en podd som heter Är det här något? Det är Henrik Schyffert och David Sundin som har den. Och konceptet är vad det heter. Alltså, de testar ståuppmaterial på varann. Alltså väldigt ofärdiga idéer, knappt ens idéer. Det kan vara något de har iakttagit, något de har tänkt på, som ordet fallskärmsolycka till exempel. Är det verkligen en olycka om man kastar sig ut från ett plan med bara en liten tygbit på ryggen? Eller är det bara en fallskärm? Eller ska Lidingö sluta skämmas över kommunens son Ulf Brumberg och istället bara bygga en enorm staty av honom med en brinnande PR-bot i handen, lite som frihetsgudinnan? Eller en sån här anteckning av David Sundin som han hade i sin telefon. Släktforskning. Ha en förolämpning i skjortärmen. Visste du att din farmors farmors bror var fattigjon? Är det något? Alltså, sen sågar de varandras idéer. Oftast är det Henrik som sågar Davids. Eller så bygger de vidare på dem. Alltså, det kanske inte är något, men kan det bli något? Så är konceptet. Mm, ibland har de också gäster. Mm, andra komiker som får testa sina mycket, mycket vaga idéer. Jag kan inte göra det här rättvisa då, för det är ju allmänt känt att humor inte kan och framförallt inte bör förklaras, så ni får lyssna själva. För grejen är att det här är något. Jag lyssnade på kanske 5 avsnitt i rad när jag åkte tåg för några veckor sedan, och jag skrattade så mycket och så liksom oväntat plötsligt att det kom snor. Oj. Och hon som satt bredvid mig flyttade till en annan plats. Det är inte ofta man skrattar högt ju för sig själv. Man gör ju ganska sällan.
Man borde göra det mer. Det är härligt.
Ja, det borde man verkligen. Men jag är nog en typisk.
För att folk flyttar sig då.
Fast jag tror inte man gör det väldigt ofta utan att man förstår det. Det behövs vittnen.
Mm. Jag är nog en person som ofta skrattar lite inombords. I alla fall när jag är själv.
Ja, just när jag är själv så tror jag att jag verkligen kan dra av en skratt här och var. Men just kanske bland folk har jag nog svårare att slappna av riktigt ordentligt och skratta ensam.
Okej, det är inte du, det är jag alltså.
Kanske inte.
Men jag har inte haft så här överraskande roligt sedan jag hittade My Dad Wrote a Porno för kanske 10 år sedan.
Just det, också, en podcast.
Ja, skrattade rakt ut på vägen till jobbet. Så jag kommer ihåg att jag stod på ICA och skrattade ner i frysdisken också, vettlöst.
Ja, den upplevelsen.
Överraskad av kul. Ja. Mm. Men ni får som sagt lyssna själva. De ska också ha en föreställning som har premiär i februari. Jag har redan köpt biljetter. Och det blir då, antar jag, de färdiga versionerna av de embryon till skämt som de presenterar i podden, men man vet inte det. Det kan också vara, det är liksom det ofärdiga som är grejen, och det är det som är min spaning. Det ofärdiga, det oklara, det är det som kommer visas upp i framtiden.
Mm. Är det inte lite överraskning här ändå?
Jo, inslag? Det är lite, jo, ja, men våra spaningar tangerar definitivt varandra. Men man är lite less på det som är alldeles för färdigt, är vi inte det? Mm. Där det inte finns några sprickor eller något att tänka på ens. Jag brukar alltid tänka så här att kultur till exempel, när det är för bra, då är det väldigt svårt att bli insläppt. Alltså någon, en författare, en regissör eller en dramatiker har redan tänkt på allt. Mm. Så det finns ingen plats över för en själv att glida in eller slå på sitt analytiska tänkande. Det är liksom klart. Ja. Hermetiskt tillslutet, blankpolerat. Alltså skräpkultur då, som jag älskar, lämnar ju så mycket utrymme för analys och kritiskt tänkande. Det är ju i princip bara sprickor.
Ja, ja, det är inte vackert, är det inte?
Nej, och folk beter sig inte nödvändigtvis. Det finns inte alltid, det följs inga planer. Och,
nej.
Det är oregeligt på ett annat sätt som jag tycker är mycket, mycket roligare att tänka på. Bevittna, vara med om.
Du tänker kanske på docusåp och
till exempel.
Och vad kan det mer vara?
Ja, men lite skräp, det som är det som anses vara traditionellt skräpkultur.
Mm, jag förstår.
Men de senaste åren har ju alla varit besatta av att vara färdiga, liksom ute på andra sidan i till exempel självhjälpsbonansan eller sommarprogram till exempel. Det är ju, ingen är ju mitt i sina svårigheter.
Nej.
Utan alla är redan klara. Man serveras facit på ett sätt som ju inte gör någon människa glad egentligen.
Mm.
Så välkommen in mitt i processen. Här finns en spänning, det kan gå lite hur som helst. Och misslyckandet är ju kanske mänsklighetens minsta gemensamma nämnare.
Ja.
Ja. Jag fick häromdagen ett utskick från Dramaten. Där rubriken var: vi vet inte vad det blir än. Det var så ljuvligt. Det är då en ny pjäs som ska sättas upp. Den heter Fake, så mycket vet man. Regissören heter Jael Ronen. Hon arbetar med något som kallas devising, där man inte har en färdig text utan den arbetas fram tillsammans med ensemblen. Regissören beskriver den så här: pjäsen är än så länge ett mysterium för mig, för skådespelarna och för teatern.
Mm. Oj, oj, oj.
Ja. Spännande.
Återigen, kontrollbehovet börjar göra sig påminnelse.
Jag vet. Ja, men det var lite så här när jag såg några av skådespelarna beskriva det här fantastiskt intressanta arbetet. Och det måste de ju också säga förstås. Men det där att de har suttit på kollationeringen och det finns ingen text att läsa, utan det är lite, jaha, vad har hänt dig då?
Ska man vara lite coolt avslappnad?
Hur kändes det? Är det här något? Det här vara något?
Ja.
Det är en väldigt vi måste vänja oss, Josefin.
Ja, jag inser ju det nu när jag hör er spaningar.
Ja. Men det är ju verkligen det ofärdiga och det oklara som är hela grejen. Det finns också ett exempel som kanske kan smygas in i kategorin ofärdigt. Jag är inte riktigt klar med det här exemplet, ska jag också säga. Men det är de nya aktörerna på bostadsmarknaden. Jag läste en artikel som handlar då om ett specifikt företag som lägger ut lägenheter som inte är redo att säljas egentligen.
Okay.
Kanske kan man till och med lägga ut sin lägenhet bara för att känna hur det känns lite grann. De har också en tjänst som heter Smygtitt, och då är det ofärdiga bostadsannonser som ligger där. Kanske inga bilder alls eller blörade bilder, ingen adress. Och när man klickar på objekten så står det så här: upptäck bilder, ungefärlig adress och beskrivning av dolda pärlor som ännu inte är helt publika. Och vem vet då, kanske inte ens till salu.
Mm.
Det verkar inte vara någon som vet det riktigt. Det är väldigt vagt.
Mm.
Ja. Begreppet provprata är också ett sånt där begrepp som har återkommit. Det var ju kanske för 15 år sedan så var det lite uppe på tapeten.
Berätta vad man gjorde.
Ja, men då skulle man ju få säga saker lite som man kanske inte behövde stå för. Det var väl det.
Man testade en tanke högt. Mm.
Men nu har det börjat användas ganska flitigt i framförallt dating-realityn då, till exempel Gift vid första ögonkastet. Och spoiler alert då, det är inte för att det hjälper paren och vidare, för det de egentligen vill är ju inte alls att provprata utan bara få sin kritik sagd utan att bli motsagda.
Och det kan man relatera till.
Ja, men det gläder mig ändå att provpratet har något slags renässans. För det kan ju lindra eller rent av förhindra den samtidssjuka som ju tvärsäkerheten är. Där vi ofta målar in oss i hörn genom att aldrig ha fel och aldrig kunna ta tillbaka dumheter som vi har sagt eller gjort. och kort sagt bara befinna oss i något slags kollektivt tröttsamt trotsålder.
Just det.
Ja. Så att länge leve det ofärdiga, det oklara i dubbel bemärkelse. Alltså jag såg också någon författare som nu har lagt ut lägger ut sin roman medan hon skriver den.
Mm. Oj!
Och så får läsarna komma med kommentarer och feedback. Inte säker på att det här blir bra, men nej, det är ändå det är ju väldigt skört.
Det finns en skräckfilm på det temat med hans författaren som blir omhändertagen av Kate Bates i en fjällstuga. Och hon slår av fötterna på honom för att han låter fel person dö i romanen.
Ja, just det. För att han låter en huvudperson, alltså en serie, dö. Och hon vill att han ska fortsätta skriva.
Har jag associerat riktigt?
Eller han... Du har associerat... Det var lite ofärdigt, Jonathan. Men ja, jag tycker det känns ändå toppen.
Ja,
det
tack. Känns
det bekräftar bara. Ja, men då har jag gjort en insats här. Ja. Tack.
Ja, nej, men verkligen. Nej, men jag vet att... det här gjorde också Bret Easton Ellis med The Shards när han skrev den, att han läste upp kapitel för kapitel, inte helt ofärdigt faktiskt. Nej. I hans, men det var han gjorde det först innan boken kom, för medan han skrev den för sin poddpublik.
Okej.
Okay. Mm. Ja. Ja, men ganska modigt ju.
Ja, och blottande ju, ja. att man vågar visa någonting som man inte kan stå för kanske då.
Ja, men verkligen.
Ja. Ja, säger det här någonting om vad som komma skall?
Det är ju lite oklart förstås. Jag har en vers i alla fall. Den är också lite oklart, för jag vet inte, jag har skrivit så många verser och vet inte riktigt när den tar slut. Men vi testar nu bara.
Ja, det är ju lite ofärdigt bara. Det väl
kan vi tona upp den?
Jag tror att vi eventuellt måste vi faktiskt göra det.
Vi provpratar igång det här, vi får se.
Ja. Att visa upp sig innan allt är klart känns kanske inte så smart, men för oss som bevittnar det, helt underbart. För misstagen är en gemensam nämnare. Det är som bekant genom dem vi lär något slags mänsklighetsutjämnare. Vi måste sluta vara så stränga, pröva prata lite på prov, skapa sånt som vi sen vill slänga och ge varann liksom moraliskt uppskov. Vi vill vara på det oklara, så bara erkänn, du är inte färdig än. För när man är färdig med allt i livet, vad gör man då sen? Stänger arkivet och börjar om igen. Ja, jag har tre väldigt oklara verser till som jag bara struntar i att läsa.
Okej, hade du följt det till exempel så hade du ju börjat lägga ut dem också mitt i processen. Men
precis.
Jag tycker att det här får ändå visa på något sätt vad du menar.
Ja, men för det är inte bara bakom behind the scenes, utan det här är verkligen, nej, men det är inte färdigt.
Jag tycker det är befriande.
Ja, det är väldigt fint.
Ja, vi har ju fått lite olika saker här då. Vi har dels fått det ofärdiga, underbara lov, jag vet inte vad ska man kalla det. Men också överraskningens förtjusning. Och framförallt den riktigt arga pensionären.
Rättmätigt arga pensionären.
Ja. Vred.
Ja. Och jag tycker att det här det sammanfattar ungefär vår samtid.
Ja.
Allt detta kommer ske i brädspels på brädspelens dag imorgon.
Ja,
det kommer vara oklart, överraskande och surt.
Ja. Hörrni, kul att ni var här allihop. Ann Lindmark, Jonathan Lindström och Jessica Gedin. I kontrollrummet var tekniker Erland von Heine och producent Andreas Magnell. Jag heter Josefin Johansson och några som ska ha en riktigt skön helg. Ja, men det är ju ni, lyssnarna. Hoppas Joe Henderson kan hjälpa på traven här med Felicidade. Hej då!
Hej då!
Här var Spanarna, programledare Jossan Johansson, musikredaktör Berit Nygren. Spanarna sänds fredagar och lördagar i P1 och alla avsnitt finns att lyssna till i appen Sveriges Radio. Fortsätt att följa Spanarna.